Bara i dig har min själ sin ro. Det är som Audun säger, det är en gammal sång. Och det är en sång som jag har sjungit i många, många år. Och gärna i hjärta, hemma, alena. För jag tänker, det är bara i Gud som min själ har sin ro. Om det blåser runt omkring, om det är vanskligt, så är det bara i Jesus min själ har sin ro. Så jag vill ha den som en sång som följer denna preken lite grann. Som jag vill avbryta med att synga av och till. Men låt oss först begynna med att be. Kom, Herre Jesus. Kom, Heligånd. Och Gud, vår far, öppna himmelens dörrar så att vi får dina tankar. Hjälp oss att höra din stämma. Hjälp oss att vandra med dig, samman med dig. Amen. Kan vi göra så att vi synger den sången en gång till? Kan du lägga ner den lite, tror du, Arden? För jag hör att menigheten delar på sig. Någon synger långt där nere och någon synger där uppe. Så lite så. Dagens text tror jag kanske att vi kan utan att allesammans. Det är från Markus 4, är det 19 eller 12, det husker jag inte riktigt. Men Jesus säger, följ mig så ska jag göra dere till människofiskare. Den överordnade tanken som vi har ihop detta. Denna semester eller kanske detta året, jag tänker det är ett tema som vi kan prata mycket om, och det är kom, följ mig så ska jag. Kom, följ mig så ska jag. Den är god, syns jag. Den är spännande. Hvordan är det för dig att följa Gud? Hvordan är det för dig att leva som kristen? Är det fantastiskt? Är det stort? Är det lätt? Eller är det utfordrande? Vanskelig? Men vi har ett löfte. Vi har ett löfte att han ska göra det. Hans, vi ska göra och vi ska följa han och han ska göra det. Alltså, ja. Så vi ska komma till Jesus, vi ska följa han, men han ska göra det. Om vi tänker Mose, när han ska gå få folket, hela Israels folk, över Röda havet. Vi har fienden bak oss, hela folket står där och så har vi vannet framför oss. Vad var det då Mose gjorde Jo, han sträckte ut staven. Det var det han gjorde. Men Gud gjorde mirakle. Men Gud gjorde mirakle. Vi ska följa han och han gör mirakle. Det är löfte. Ja, är inte det dejligt? Men vi må ju vara lite så tuffa så att vi törr och följa han. För vi ska veta att Gud, han är allmäktig. Vi ska veta att han är stor. Vi ska veta att jag är älsket av han. Och vårt fokus som Guds barn ska vara att Guds rike ska bli synlig. Guds rike ska bli synlig. Och om jag vet att jag är älsket av han, icke så som psykologin säger att du ska älska dig själv, för det är ganska slitsamt, syns i vart fall jag. Men du ska veta att Gud älskar dig, och det gör oss frimodiga. Om vi vet att vi är kungabarn, vi vet att vi är älsket av han, då tör vi ta skrittet, ta upp staven och la Gud göra mirakler. Bara i dig har min själ sin ro. Det får bli med. Bara i dig, min Gud. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Från ham kommer mitt hopp. Bara han är min klippa, min frälse och min borg. Jag ska icke vackla. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Kom, följ mig, så ska jag. Någon gånger så ser det lite tungt ut. Vi följer Gud, men vi kanske inte ser vad han gör. Jag har nyligen läst Jeremia. Jag vet inte vad det är syns om Jeremia. Det är faktiskt en ganska vansklig bok. För den hänger inte samman. Det är små epistlar som gör att det kan vara vanskligt att hänga riktigt med vad, norr och vår. Hur ska jag förstå det här? Jeremia, han var en profet. Han var profet i Jerusalem. Han var profet i cirka 40 år. Det var 5 konger som var under hans tid. Och han profeterade till dessa kongerna och till människor runt omkring sig. Han profeterade, omvänd er. Och han profeterade också att Babylons konge Nebukadnessar, han vill komma och ta dere till fånga. Det fanns andra profeter som sa till han att sa till folk, nej, inte hör på Jeremia. Det kommer gå väl, det är bra, det är fint. Men Jeremia säger, Nebukadnessar kommer och tar dere till fånga. Och så profeterade han, när Nebukadnessar kommer så ska dere bli med. Icke strid emot, för då kommer det faktiskt gå dere väl. Dere blir tagit till fånga, men följ med. Men vet det vad? Ingen hörte på Jeremia. Det var faktiskt ingen som hörte på Jeremia. I 40 år talade han Guds ord, men ingen hörte. Vart fall icke om vi läser i Jeremia. Sen så vet vi har ju lite svaret. Det finns någon nycklar här och där som förtäller att det fanns någon som hörde på han. Men hurdan känner vi igen oss i det här? Vi prövar och förmedla om Gud. Vi gör våra tappra försök till att förmedla evangeliet till människor. Och så, jag vet inte, jag syns inte det är så att människor väldigt mycket säger ja, hej, det detta vill jag och nu vill jag verkligen följa Jesus och det du säger hörs ut som det är väldigt bra. Alltså, det finns ju de som hörer, men de som tar skritt. Alltså, jag upplever att många kan tycka att det är väldigt fint att prata om Jesus och Gud. Och liksom, jag kan prata om Bibeln och jag kan prata. Men, så, men du ska du ta emot Jesus? Det här är lite viktigt. Tiden håller på att ränna ut. Liksom, säg ja till Jesus. Nej, det, jag är inte där. Gud, jag känner mig lite som Jeremia av och till. Förmidlar. Och det är inte alltid som jag är så frimodig. Det hörs ut som det. Jag syns att det är ganska vanskligt. Men ja, någon gång kan vi känna igen oss i det. Vi prövar och vi är glada i Jesus och vi synger våra lovsånger och vi liksom, ja, men det är vanskligt för människor hör inte alltid så gott. Men heldigvis så finns det med någon undantag. Men uppgaven vår är att följa. Och Guds ansvar är det att göra miraklet. Det är inte mitt. Jag kan bara ta mitt skritt, hålla ut min stav, prata om Jesus eller göra det som jag tänker att jag ska göra. Gud är den som ska göra. Han ska göra. Det är inte jag som ska frälsa någon. Det är Jesus som ska frälsa. Vi kan synge. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Från kommer mitt hopp. Bara han är min klippa, min frälse och min borg. Jag ska icke vackla, bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Men det var någon som hörde på Jeremia trots allt. Det var ju små epistlar som han skrev. Alltså det är därför som det var vanskligt att läsa Jeremia. För någon, det är någon korta liksom epistlar eller brev. Det är någon händelser här och där. Det är inte i räckefölje. Och kanske att de här epistlarna och breven blev sänt till Babylon. För vi vet att Daniel, han läste Jeremia. För han såg i Jeremia, han har skrivit att det här är bara 70 år. Vi ska vara fångar hos Nebukadnessar. Det står i Jeremias bok 70 år och så är det slut. Så Daniel läste detta. Och jag tänker också att Hanania, Misael och Azaria, de här tre männen som blev slängta in i ovnen, jag tror också att de läste Jeremia. Och vi vet ju att Daniel och Hanania, Misael och Azaria, de var med i samma bönegruppe. För när Daniel fick det lite vanskligt och han skulle trängde lite hjälp så gick han till dessa tre och de bad samman. Så de här, tänker jag, läste Jeremia och hörde på han. Och Hanania, Misael och Azaria, tänker jag, de hade hört att bli med och gå och vara sanna mot Gud. Gå på universitetet, de gick på universitetet i 3 år hos Nebukadnessar, men var trofasta mot Gud och så ska Gud vara med dig. Mm. Och vi känner ju den här förtällningen när de blev då när de blev kastade i ovnen. Nebukadnessar, han har en stor staty som han säger att kom och tillbe statyn mig. Det är jag som ska vara den där det tillber. Och så sätter de han upp korps. Liksom, det är klarinetter och trumpeter och de korpset begynner att spilla. Och när korpset begynner att spilla så ska alla böja sig ner och tillbe. Och alla gör det undantaget 3 personer. I vart fall enligt denna förtällningen. 3 stycken böjer sig ner eller står upp och böjer sig icke ner. Och detta blir rapporterat in till Nebukadnessar och kungen blir rasande. Han säger att dere ska få en ny chans. Och så säger då Hanania, Misael och Azaria, som i denna förtällningen heter Sadrak, Meshak och Abednego. Kan inte du läsa svaret, Borghild?
Vi behöver inte svara dig på detta. Om den Gud som vi dyrker kan berga oss ut från ovnen med flammande ild och från din hand, konge, så vill han berga oss. Och om han inte gör det, ska du veta, konge, att vi likväl inte vill dyrka din Gud och inte tillbe guldstatuen som du har rest.
Tack, Borghild. Gud förmår. Gud förmår, han kan rädda oss utifrån ovnen. Men om man inte gör det så tror vi på Gud likväl. Är det fantastisk tro? Ja? Gud förmår rädda oss, men om man inte gör det så tror vi på han likväl. Och det är faktiskt tron som frälser oss. Det är tron som frälser oss. Hanania, Misael och Azaria hade fokus på Gud, icke på sig själv. Gud kan. Vi vet att han kan. Kom, följ mig. Han ska göra det. Uppdraget är att Guds rike ska bli synlig. Hvordan är det för oss här idag? Är det så att vi blir utfodra på vår tro där vi är ute i samfundet, på våra jobb, på skolor? Blir det så att vi är vi utfodra? Det är inte säkert att vi är det så inmare mycket, för vi har ju lärt oss att vara ganska smidiga. Vi säger inte för mycket, men människor kanske vet att vi är kristna, men vi är ju de som är på och berättar liksom någon av deras omvändare. Så det, vi är ju som kultur, så tror jag vi flesta är ganska stilla och roliga, har vi inte det? Men vet du, alltså jag syns det är så märkligt, för vi lever här i Norge, vi har det inmari bra, i alla fall sammanlignat med vad som vi ser ute i världen. Det är faktiskt kaos ute i världen. Och det finns väldigt många idag som är i denna situation. Där människor säger och liksom förnektar din tro eller så dödar vi dig. Och det är många som blir dödade. Och det är säkert många som också blir räddade. Men vi vet ju, vi får ju, alltså på nyheterna förtäller man ju om Guds mirakler. Det får vi ju veta där. Vi får ju bara veta om allt kaos och allt illa som är där. Och jag tänker det smyger sig in ganska mycket rart. Vi har ju för bara 2 veckor sedan så var det ju en konferens med paven i spissen. Och de muslim som samlar alla religioner. Och så samlar de sådär och då ska vi skapa en religion. Vi ska ha en världsreligion. Och så ska man då säga, ja men alla tror vi ju på samma Gud. Är det något problem? Det liksom, om man inviterar alla liksom, buddhister och hinduister och hela tjocka släkten undtat Jesus Kristus. Och det är ganska intressant. För den, det som kommer där med att vi ska nog vara så ekumeniska, vi ska vara så ja, vi ska nog ha fred samman och vi skapar en fred. Men problemet är ju att vi skapar en fred och en världsreligion utan Jesus Kristus. Det är ju det som är problemet. Och hurdan blir det för oss om vi en dag måste ta stilling? Vill jag vara med hela tjocka släkten eller vill jag vara med med Jesus Kristus? Det kan hända att vi efter vart blir utfodrade vi också. De här Hanania, Misael och Azaria, de blev ju slängt ner i ovnen. De hade blivit fastbundna och rep runt händer och fötter. Men de brant upp, men icke männen. Och när Nebukadnessar ser in i ovnen så ser han icke bara tre män, men han ser fyra. Han ser fyra. Och den fjärde ser ut som en människosön. Och vi vet ju att det var ju Jesus. Det var Jesus. Vi kommer till Jesus. Vi följer han. Det är han som gör miraklet. Och han väljer ju också om det ska vara ett mirakel akkurat där och då. Men vi ska veta det. Att han är den som min själ har sin ro. Vi synger igen så vaknade det lite. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Fram kommer mitt hopp. Bara han är min klippa, min frälse och min borg. Jag ska icke vackla. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Om det är så att Audun, han spiller, liksom lägger den väldigt högt uppe, så tar jag upp tonen sången väldigt, väldigt lavt. Då är vi långt, långt nere i höjd på sången. Men. Ja, så lurar jag på. Jag ska det. Jag har tänkt, hur ska jag fortsätta här? Ska jag hoppa över detta eller ska jag ta detta? Men nu har jag sagt ja, då må jag ju fortsätta. Och det, jag tänkte så här att jag vet inte om jag någon gång har förtalt hvordan jag kom till tro. Alltså jag har ju sagt någon gång att jag kanske blev kristen när jag var 23. Liksom, men jag har lust att fortälla det där lite grann, vad som skedde. För när jag var 13 år så bestämde jag mig för att icke vara kristen. För jag syns att detta var tull. Och dessutom så var jag ingen av mina vänner kristna. Jag var med i ett ungdomsgäng. Som, jag menar, Gud existerade ju inte. Det var ju inte snack om Gud. Jag hade icke någon kristna vänner i klassen eller i skolan under min barndom eller ungdomstid. Det fanns icke. Vad jag vet, det kan ju hända att de var så där beskedna som vi gärna kan vara, så att man inte förtäller det. Men jag märkte aldrig att det var någon som var kristen runt omkring mig. Den här ungdomsgruppen, de utfordrar mig och säger att ja, men du Heidi, du kan ju banna, för din pappa är ju präst. Och vad gjorde jag som svag som jag var och som jag kanske är av och till? Så begynte jag ju banna. Och så, ja, men du kan ju inte röka, din pappa är ju präst. Och så begynte jag ju med det. Och du kan ju inte dricka. Du kan ju inte röka hasch. Du kan inte, ja. Va? Och så begynte jag ju en halvkriminell bana. Jag var i alla fall inne i kriminella gäng, kan man säga. Även om jag var den största. tyven och den största boven, så, och den största rusmissbrukaren. Men jag brukte rus och jag var med i de gängen som stjal. Jag var med i den gängen som dyrkade marijuana och sålde på gata. Även fall inte jag var den som var den mest aktiva, men jag stötta och jag var där. Så jag tänkte på det när jag hörde på evangeliecentret. Tänkte jag, jag skulle kunna vara med där också. Faktiskt har jag en liknande historia. Men jag var aldrig så illa så att jag hade två forskjelliga skor och inte hade klär på kroppen, eller på så, så som de förtälte för någon uke sedan. Det var inte så illa. Men jag var långt ifrån Gud. Och jag hade inte någon kristna runt omkring mig, mer än mina föräldrar och de som var runt om mina föräldrar. Men jag var väldigt tenåring, som tenåring. Jag var inte så intresserad av mina föräldrar, utan jag var väldigt tenåring. När jag var 23 år så var det någonting som skedde. Då hade jag begynt på en folkhögskola och där fanns det flera kristna runt omkring mig. Så jag tänker nog att de bad för mig och de kanske utfodrade mig lite. De gjorde säkert det. Så var det, jag vet inte varför detta egentligen skedde, men det var en natt som inte jag kunde sova. Och det var, jag skulle upp väldigt tidigt och jag var lite så, jag må ju sova eller så kommer jag orka nästa dag. Och jag slet med mina tankar. Så till slut, så när jag legat så en liten stund, så sätter jag mig upp i sängen. Jag husker det väldigt väl. Jag sätter mig upp i sängen och säger, Gud, om du finns, ta väck mina tankar. Och då var det som en svart sky bara flytta på sig. Och Gud säger till mig, hej Heidi, jag vill att du ska följa mig. Och jag säger, panik, jag har inte lust. För då skönte ju att då må jag ju förändra mig. Då må jag ju göra, alltså jag drev ju på mig ganska mycket rart. Och då må jag ju sluta med det, för det skönte jag ju. Men det som jag sa till Gud som jag då inte trodde på, så säger jag till han att sänd mig någon som är kristen så ska jag prata lite grann med dem så kan vi se vad som sker. Nästa dag så träffar jag en kvinna som var från Pinsemenigheten. Jag tänkte inte på det. Nej, men jag hade träffat henne i 3 dagar i rad. Så är det som att Gud säger till mig, där var ju hon som du bad om. Jag tänkte, nej, det vill jag ju inte. Så jag blev ju lite rädd där och lite svett. Men det var någonting i mig som gjorde att jag faktiskt bestämde mig för att dra upp till henne på kvällen. Så jag drog dit och hon pratade, hon evangeliserade, hon pöste ju på. Jag huskar ju ingenting. Och jag spilte ju liksom mina sånger Stairway to Heaven och Imagine there's no... Imagine there's no heaven, en massa såna här sånger som helt upp och icke stämte akkurat där och då. Men hon evangeliserade och jag tog inte emot Jesus då. Men det var ju något som hade skett, för jag hade gått, jag hade tagit ett skritt och det såg Gud. Så han tänkte, jag kommer inte ge mig, sa Gud. Eller det vet jag kan man säga, men han gjorde inte det. Så gick en tid och jag snackade med mina vänner på skolan och kanske blev ännu mer så aggressiv mot kristna. Och varför tänker du det? Vet du, den här som verkligen är på och ställer spörsmål och lattliggör Gud och sånt. Det höll jag på med en stund. Så var det en väninna, Marie hette hon, som ber mig, eller kommer en kväll och säger, du, nu ska jag till kyrka och till den kyrka som din pappa är präst. Så häng med. Och jag sa, never in my life, det gör jag inte, det ska jag inte. Men hon kände ju att det var någonting som hade varit i mig, så hon gav sig inte. Hon var lite tuff. Så jag, men kom igen då, är det så farligt? Och då hade ju inte jag varit i kyrkan sen jag hade konfirmerat mig, alltså när jag var 13 år. Så det var en stund. Så mina föräldrar, jag brukar säga det sen efterpå, att jag lärde ju mina föräldrar att be. Det var jag som lärde dem att göra det. Liksom. De var ju så illa nött till det. Hon överbevisade mig, så jag blev med. När jag kommer in i kyrka, jag tar ett skritt. Jag vet att det var i dörra när jag kommer in i kyrka. Så säger jag, Gud, jag ger mig. Jag är din. Jag tog nattvaren. Och Det var ingen som fortalte mig att jag skulle sluta med någonting av allt det tull som jag höll på med. Men jag gick hem, tog böcker som icke skulle vara i bokhyllan min, alla yogaböcker som icke skulle vara i bokhyllan min, all musik, alla LP-skivor knackade jag i stycke. Och någon var ju dålig musik, som Black Sabbath och allt vad det nu var för någonting. Men någon var ju också väldigt mycket bra musik. Men det minte mig på det som jag hade varit med om. Så det gick i stycke. Och jag, harsen och pipa och alltihopa, allt var borta. Så jag sa ja till Jesus och jag sa nej till det gamla livet. Någon av mina vänner blev väldigt sinte på mig. Hej, det var det du driver på mig. Håller du på? Ska du gå med i en sekt eller? Men jag lämnade också gäng. Jag skiftade miljö. Och efter det så har jag bara haft ett gir. Mer av Jesus. Det var någonting som det var totalt, alltså de som kände mig för och de som kände mig efter, det var någonting helt Och så har jag drivit på. Jag har drivit på och läst Bibeln och letat. Tänka, Gud, jag vill veta mer om dig. Och så driver jag på idag också. Oj, jag läser. Oj. Mer och mer spännande. Jag brukar säga det att Bibeln är som en kriminalroman. Någon har dött och någon har uppstått och någon kommer igen. Och jag letar efter allt samman. Hur jag ska få ihop den här historien. Bara i dig. Ska vi ta? Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Från honom kommer mitt hopp. Bara han är min klippa, min frälse och min borg. Jag ska icke vackla. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min. Borghild, kan jag få lite vatten? Bara i dig. Gracias. Kom, följ mig. Jag ska göra. Kom. Hvordan kommer vi till Gud? Vi kan ju mycket här i menigheten. Men jag hade lust att ändå ta, och vad är det som är evangeliet? Delvis så tränger vi veta det för oss själva, och så delvis så tränger vi också veta hur vi ska förmedla det till andra. Det är grejt att få en liten sammanställning på det. Men man kan ju göra det på många, många sätt. Men jag tänker, i Bibeln så står det så här: alla har syndat och manglar Guds härlighet. Det är faktiskt utgångspunktet, att vi i det hela tatt tränger Gud. Alla har syndat och manglar Guds härlighet. Det är faktiskt allesamman. Det är om du är snill, om du är slem, om du är väluppdratt eller om du är kriminell eller allt däremellan. Alla har syndat och gått miste om Guds härlighet. Men vad är synd? För det är ju det. Alla har syndat. Men vad är synd? Och Jesus själv, han säger så här: synd, det tror inte på mig. Faktiskt, synden är att vi har snudd Gud ryggen. Sen kan man göra det mer konkret på hur man gör det. Men synd är ju faktiskt att snu Gud ryggen och säga nej, jag tror inte på Gud. Det är synd. Det kan vara världens snillaste människa som säger nej, jag tror, nej, jag vill inte ha det här, går inte an. Synd är att icke tro på Jesus eller att snu han ryggen. För jag må ju vilja vara tillsammans med han för att bli frälst. Jag kan ju inte bli frälst utan Jesus, så att säga. Alla har syndat och manglar Guds härlighet. Vi tränger alltså omvända oss. Människor tränger att säga, jag vill ha dig som Gud. Och jag ser att på grund av min synd så har du dött för att jag ska få liv. Det är bara Jesus som är vägen. Det finns icke många vägar. Utan det är Jesus som är vägen, sanningen och livet. Därför så må vi säga, Jesus, du är Gud. Och tack för att du har tagit mina synder på dig. Tack för att du har dött för mig. Och tack för att du har uppstått för mig. Och jag vill följa dig och bara dig. Jag vill följa dig, Jesus, och bara dig. Det är en smal väg. Det här är det. Vi vill gärna göra det lite bred och prata om nåde och sånt. Men om vi inte pratar om att synden är där. Och vi har mista Guds härlighet för det att vi syndar. Vi kan inte ha relation till Gud om vi inte bekänner vår synd och går med han. Det är då som Guds rike blir synlig. När jag säger ja till det. Starten på vårt kristna liv är att jag omvänder mig från mina synder. Säger ja till Jesus. Säger du har dött för mina synder. Du har uppstått för mig. Och jag vill ha dig som Gud. Det är starten på vårt kristna liv. Men så står det någonting i Filipperbrevet 2, jag tror det är 12. Där står det att arbeta på deras frälse. Arbeta på deras frälse. Vi har en start, men vi har innehållet i vårt kristna liv. Så vi ska arbeta på vår frälse så att det både vill och gör det som är Guds goda vilja. Vi ska ha som mål att göra Guds goda vilja, det är inte det som frälser oss. Men när jag är frälst så vill jag följa han. Då vill jag göra det han vill efter hans goda vilja. Jag vill bli känt med han. Jag önskar att gå på hans väg. Så vi ska arbeta på vår frälsning i denna tid som är. Och vandra med Jesus. Och det handlar ju om att be och läsa Bibeln och prata med kristna och pröva förmedla det som vi tror på. Det är att arbeta på sin frälsning. Men vi ska också bli frälst. Det här är inte slutet. Detta är bara begynnelsen. Vi har en evighet. Och där vi ska få nya kroppar. Det ska bli någonting nytt. Vi ska också bli frälst. I Romarbrevet 8 så står det så här. Jag menar att det vi får lida i den tid som nu är icke kan regnas för noe mot den härlighet som en gång ska uppenbaras och bli vår. Det skapte väntar med längsel på att Guds på att Guds barn ska uppenbara sig härlighet. Det skapte blev underlagt förgängelsen. Icke av frivilliga, men för att Gud ville det slik. Men likväl är det hopp. För också det skapte ska bli frigjort från slaveriet under förgängelsen. Och få den frihet som Gud ska äga i härlighet. Vi vet att allt det skapte till denna dag suckar och stönar i samstämdigt som i födselsrier, ja ändå mer. Vi som har fått onden som förstlingsfrukt. Också vi, då må jag kika här, jag kan det utan att. Ja, ända mer. Också vi som har fått onden som förstlingsfrukt av hösten som kommer. Suckar inom oss och längtar efter att bli Guds barn fullt ut. När kroppen blir satt fri. Det är någonting som kommer. Och visst längtar vi efter den härligheten. Vi längtar efter vad Gud ska göra. Och nå till sist så ska jag förtälla er en hemlighet. Vill ni höra en hemlighet? Vi ska lika alla insomna. Men vi ska alla förvandlas i ett nu på ett ögonblick vid den sista basunens ljud. Ty basunen ska ljuda. Det döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Halleluja. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Fra han kommer mitt hopp. Bara han är min klippa, min frälse och min borg. Jag ska icke vackla. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig, min Gud. Bara i dig har min själ sin ro. Bara i dig.